Jag tycker att jag upplever en speciell närvaro i lokalen idag. Jesus är ju alltid med oss när vi samlas i hans namn. Men det känns mer påtagligt idag. Jag tror att kanske fler som känner av. Det känns lovande. Tack Herre för att du kommer att tala genom ditt ord idag. Låt mig få uppleva nåden till att det jag har planerat, mina tankar, mina böner, att ditt ord, din röst Herre, ska få tala igenom mig den här förmiddagen. Tack Jesus. Amen. Varför var Jesus tvungen att dö? Och varför var Jesus tvungen att dö på det sätt som han gjorde? Varför just korset? Varför den här smärtan och lidandet som korsfästelsen innebar för Jesus? Varför? Hade det inte gått och löst på något annat sätt? Är inte Gud allsmäktig? Han kunde väl kanske ha ordnat det på något annat vis. Så att Jesus hade sluppit att dö på det sätt som han gjorde. Ärendet för min predikan idag är att försöka ge svar på frågan varför Jesus var tvungen till att dö. Och även ge svar på följdfrågan varför han var tvungen att dö på det sätt som han gjorde. I centrum av påskens händelser så finns ett kors som Jesus blir uppspikad på och som han även dör på. Och ett kors kan väcka olika slags reaktioner hos människor. Utifrån tänker jag vilken typ av relation som man har till Jesus. Korset kan väcka reaktioner av, kan man säga, avsmak. Fruktansvärt att bli utsatt för det där. Och hur kunde Gud gå med på att hans egen son blir utsatt för det här? Att de var tvungna att genomlida det här. Det brukar påpekas ibland på sina håll när vi hade bibelsöndag med Telve här för ett par veckor sedan, så var han inne på samma spår. Just våldet i Bibeln så är ofta en anledning till att människor värjer sig för Bibeln och det kristna budskapet. För det känns ju med rätta svårt att förstå sig på. Och Jesu korsfästelse så kan mycket väl också vara någonting som människor som inte tror, man ser på det här, man ser Jesus på korset och så tänker man, åh, vad fruktansvärt. Varför måste Jesus bli utsatt för det här? Brukar inte kyrkan och de där kristna säga att Gud är kärlek? Hur hänger det här då ihop med det? Korset så väcker reaktioner och frågor. Och när vi läser i Bibeln, i evangelierna framförallt, så får vi en bild av Jesus, av att Jesus verkar ha varit väldigt medveten om att en stor anledning till att han kom till den här världen, kom till jorden, var för att dö. Han föddes och verkade för att han skulle komma att bli dödad. Det här var inte någonting som plötsligt slog honom när han var på väg till Jerusalem tillsammans med lärjungarna för att fira påsk och delta i påskfirandet. Nej, det här hade han vetat om länge. Om han visste i detalj vad som väntade honom, det låter jag vara osagt. Men han visste att han skulle dö när han var på väg till Jerusalem den här påsken. Och han gjorde heller inte några större ansträngningar för att försöka komma undan sitt öde. Det närmsta vi hittar är bönen i Getsemane när han ber att Fader, om det är möjligt så låt den här bägaren gå förbi mig. Men sen så säger han, men inte som jag vill utan som du vill. Så man kan tänka då, om Jesus var medveten om det här, varför, att det var det här som skulle hända med honom. Varför accepterade Jesus den här vägen? Några förslag. Han visste att det här var fullkomligt nödvändigt. Han visste att det här var Guds vilja. Han visste att det kommer att vara värt det i slutändan. Och kanske störst av allt, han gjorde det av kärlek. Många, och kanske du med, har ställt sig frågan just om korset och korsfästelsen, om den verkligen var nödvändigt ur Guds perspektiv. Att det behövde ske på det här sättet. Fanns det verkligen inget annat sätt? Och svaret är nej. Och jag ska återkomma till det senare. Dödade Gud Jesus? Också en fråga som en annan människa har ställt sig genom historien. Och svaret på det, nej, det gjorde han inte. Man kan säga att det var romerska soldater som på order av Pontius Pilatus dödade Jesus. Det finns en sanning i det. Man kan också säga att det var judarna som förkastade sin egen messias och istället skrek korsfäst, korsfäst. Det var de som dödade Jesus. Det finns också en sanning i det. Men kanske mest sant av allt är att vi allihop, hela mänskligheten, dödade Jesus. På grund av synden i våra liv och att vi hade vänt Gud ryggen. Vi vet ju att det var Jesus själv som gav sitt liv på korset. Det var ingen som tog livet ifrån honom. Men sanningen är också att det var vi som dödade honom, hela mänskligheten. Om man försöker koka ner svaret på den här frågan, varför Jesus var tvungen att dö, så menar jag att svaret på den frågan är att Jesus var tvungen att dö på grund av människans synd. Det är sant. Och det är också sant att Jesus valde den vägen frivilligt. Synden, hela världens synd. Era synder, min synd, är anledningen till varför Jesus var tvungen att dö. Syndens lön är döden, skriver Paulus i Romarbrevet 6:23. Men det finns en fortsättning också på den versen där han säger att i samma mening, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Synden så förtjänar en enda sak, ett straff, ett dödsstraff till och med. För synden som företeelse så hade avsagt sig möjligheten till att bli benådad. Domen hade redan fallit och utfallet var dömd till döden. Dömd till absolut separation från Gud. För Guds rättvisa så krävde det här. Och det här var sant om människan. För människan var en syndare, en som gjorde synd. Och på grund av det här så hade människan gjort sig förtjänt av döden. Det här är en sanning som gäller alla människor. Det är sant om dig och det är sant om mig. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud, säger Paulus i Romarbrevet 3 och 23. Men evangelium är ju som sagt goda nyheter. Och i femte kapitlet i Romarbrevet så har han en längre utläggning där han förklarar vad synden var för någonting och hur den kom in i den här världen. Men han förklarar också att Gud har tagit hand om det här. Och nu så Gud har på egen hand ordnat det här. Texten är lite liten kanske, men ni får lyssna och följa med. Från Romarbrevet 5 så står det: medan vi ännu var svaga dog Kristus för alla gudlösa när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en rättfärdig. Kanske går någon i döden för en som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom hans blod skall vi av honom så mycket säkrare bli räddade från vreden. Ty om vi var Guds fiender och blev försonade med honom genom hans sons död, då ska vi, när vi nu är försonade, så mycket säkrare bli räddade genom hans sons liv. Ja, inte bara det. Vi har vår stolthet i Gud tack vare vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har vunnit försoningen. Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden. Och så nådde döden alla människor därför att de alla syndade. Redan före lagen fanns alltså synd i världen, men synd räknas inte där det inte finns någon lag. Ändå härskade döden från Adam till Mose också över dem som inte hade gjort sig skyldiga till en överträdelse som Adams. Och Adam motsvarar honom som skulle komma. Men överträdelsen kan inte jämföras med nåden. Om alla dog genom en endas överträdelse så har nu alla fått del av Guds överflödande nåd. Nådegåvan som bestod i en enda människa, Jesus Kristus. Och följderna av en enda mans synd kan inte jämföras med denna gåva. Till domen följde på vad han ensam hade gjort och blev fällande. Men nåden följde på de mångas överträdelser och innebar ett frikännande. Om en enda mans överträdelse betydde att döden fick herravälde genom denne ende, så ska nu istället det som blir rättfärdiga genom nådens överflödande rika gåva leva och få herravälde tack vare en enda, Jesus Kristus. Alltså, liksom en endas överträdelse ledde till fällande dom för alla människor, så har också en endas rättfärdiga gärning lett till frikännande och liv för alla människor. Liksom en enda människas olydnad gjorde alla till syndare, så skall en endas lydnad göra alla rättfärdiga. Lagen kom in för att överträdelserna skulle bli större. Men där synden blev större, där överflödade nåden än mer. Och på samma sätt som synden härskade och förde till döden, så skall därför nåden härska genom rättfärdighet och föra till ett evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre. Synden hade kommit in i världen och hela människan hade blivit infekterad och sjuk. Synden hade blivit en mur som utestängde människan ifrån den gemenskap som hon i början hade med Gud. Men Gud valde att agera på den här situationen. Han kom till oss själv i egenskap av Jesus Kristus. Och Jesus så dog på korset för att han var tvungen på grund av mänsklighetens synd. Våra synder. För synden förtjänade som sagt enbart döden. Syndens lön är döden. Och människan hade gjort sig förtjänt av döden. Men Gud sa, jag går inte med på det här. Jag vet att det krävs. Jag vet att min rättvisa kräver det. Jag vet att min helhet kräver det. Jag kan inte acceptera synd som företeelse. Men jag går inte med på att människan, min skapelse, ska dö och gå förlorad. Jag går själv in under de villkor som syndens verklighet ställer och jag löser det på egen hand. Så att människan ska bli skonad ifrån det ödet. Så att människan ska få bli fri ifrån det slaveri som synden innebär. Så att människan på nytt skulle få en möjlighet att gå ifrån död till liv. Jesus dog för att synden krävde det. Och det fanns inget annat sätt att få bukt med människans synd. Och Jesus gjorde det som ingen annan hade kunnat göra. Han nådde hela vägen fram. Jesus så frälser syndare. Han gör det idag och han kommer göra det imorgon. Och han kan göra det tack vare hans seger på korset. De flesta av oss som finns här idag är frälsta. Och vi blev frälsta för att vi behövde det. Vi var alla i desperat behov av det. Tänker vi så om oss själva, att vi var i desperat behov av Guds frälsning? Eller tänker vi att vi var i behov av frälsning i lite sådär lagom form? Jag tror att sättet som vi förhåller oss på gentemot vår frälsning faktiskt gör stor skillnad i våra liv. Och jag tror också att nivån över tacksamhet över frälsningen i våra liv hänger samman med hur pass allvarligt vi ser på synden i vårt eget liv. Jesus var tvungen att dö på grund av människans synd. Och han räddade oss. Han dog och han räddade oss ifrån döden. Varför då korset? Varför behövde Jesus dö på det här sättet? Varför behövde han dö korsfäst på ett kors? Ja, det är ju på sin plats att påminna om att Jesus valde ju inte det här sättet själv. Hur han skulle dö. Det var romarna som valde det. Men det finns dock messiaslöften i Gamla testamentet som profetiskt talar om att Messias, när han kommer, också skulle dö på ett kors eller upphängd på en träpåle, som man kan läsa. Jag ska inte fördjupa mig jättemycket i vad korsfästelse var för någonting idag. Men kort så kan man bara nämna att det här var ju på den tiden det grösta straffet som kunde utdelas och som en människa kunde dömas till. Korsfästelsen var uttänkt som en process som då skulle orsaka längsta dödsprocessen för en människa och samtidigt skulle vara då så smärtsam som möjligt. Korset var både ett tortyrredskap och ett avrättningsredskap av den mest fruktansvärda sorten. Och de som dömdes till korsfästelse så ansågs ha gjorts eller var skyldiga till de allra grövsta brotten. Och på det här sättet så dog Jesus. Jesus blev dömd till korsfästelse. Varför var han tvungen att dö just på ett kors? Jag står inte här och påstår att jag kan ge ett säkert svar till er på den frågan. Men jag ska ge er en tanke som ni får pröva. Och det handlar om det som jag redan har varit inne på, det här graden av allvar när det gäller synden som en verklighet. Jag menar att det går att hävda att synd som företeelse är något av det mest allvarliga som existerar. För i slutändan så gör synd ingenting annat än att förstöra, rasera och döda. Synden har sitt upphov, härstammar ifrån djävulen själv. Och Jesus så kallar honom bland annat för tjuven. Och säger om honom i Johannes 10 att tjuven kommer endast för att stjäla, slakta och förgöra. Och om det är sant, om det är på det sättet att synd är något av det värsta som existerar, då förtjänar också synden det värsta av alla straff. Synden var förtjänt av korsfästelse. Och människan, alla människor, vi inkluderade, i egenskap av syndare hade också gjort oss förtjänta av det straff som korsfästelse innebar. Är det sant det jag säger? För det andra, gäller det dig? Eller gällde det här dig innan du blev frälst? Vi kan se på synden i våra egna liv på olika sätt. Och vi kan se, vi som har blivit frälsta också, och tänka på livet som vi levde innan på olika sätt. Och jag tänker att vi kan se på oss själva som att vi var mer eller mindre i desperat behov av Guds frälsning. Och jag tror att det ligger mycket sanning i att desto större insikt och förståelse kring allvaret i våran egen synd, desto större insikt, förståelse och tacksamhet gällande korset och vad Jesus gjorde där. Jesus var tvungen att dö på det sätt som han gjorde för att synden är så pass allvarlig som den är. Evangelium, vårt budskap, så är goda nyheter. Och i de här goda nyheterna så finns budskapet att den som har blivit frälst har blivit förlåten. Fullkomligt förlåten. I Kolosserbrevet 2:13-14 så kan vi läsa: och ni som var döda genom era överträdelser och ert oomskurna tillstånd, er har Gud gjort levande tillsammans med Kristus. I och med att han förlät oss alla våra överträdelser och drog ett streck över det skuldebrev som belastade oss med dagens krav. Han har utplånat det genom att spika det på korset. Kristna budskapet är att Gud förlåter vår synd genom Jesu försoningsgärning på korset. Men det är en gåva. Och vi får den gåvan endast om vi väljer att ta emot den. Och det kristna budskapet är också att när vi väl har tagit emot den här gåvan så får vi del av hela gåvan. Förlåtelse, försoning och upprättelse. Det gamla är förbi, för att se någonting nytt har kommit. Det här innebär att vi behöver inte längre uppehålla oss och tänka och älta saker som har varit, som ligger tillbaka i tiden. Utan vi får lämna det här bakom oss. Vi får lämna det här gamla livet bakom oss. Vi får lämna minnen av synder och misstag som vi har gjort bakom oss. Och så får vi sträcka oss emot det som ligger framför istället. Jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför mig. Att ha blivit förlåten för sin synd innebär att man behöver inte längre plåga sig själv. Eller låta andra göra det för den delen. Med misstag som man har gjort. Om man har bett Gud om förlåtelse för dem. Då får man också tro att Gud lovar vad han säger, att Bibeln är sann i vad den lovar. Att den som bekänner sin synd, Gud förlåter och renar. Som det står i 1 Johannes. Det finns en, nu kommer jag inte ihåg det bibelstället, men det finns en i undrar om inte, ja, Jesaja, jag ska inte säga, men det kom till mig här att det finns på, i den hebreiska bibeln så finns det en vacker bild där om hur Gud på något vis, han tar all världens synd, han tar din synd och min, så samlar han då den i sin famn så här. Och sen så kastar han det bakom ryggen. Och det är då som en symbol för att det existerar inte längre. Det kastas ut i glömskan. Gud glömmer vår brist. Och det här är sant. Och det här ska vi hålla fast vid. Jag ska avsluta här strax. Jag tog det här citatet ifrån Filipperbrevet när Paulus skriver att jag glömmer det som ligger bakom mig och jag sträcker mig emot det som ligger framför mig. Det här är sant. Det här är viktigt. Men jag tror att det kan finnas en poäng i att också minnas varifrån jag kom. Det här handlar inte om att man ska behöva tänka på specifika på detaljnivå. Man får tro på att och verkligen hålla fast vid budskapet att Gud förlåter. Man behöver inte plågas, man behöver inte ha fördömelse för enstaka fel som man har gjort om man har bett Herren om förlåtelse för det här. Men jag tror att det kan finnas en poäng i att minnas att det finns en del av min historia är att det finns en del av mitt liv handlar om att jag har levt olika många år, men jag har också levt en tid på den här jorden utan Herren, utan Jesus. Och det är därifrån jag kommer. Och om man har den medvetenheten med sig, så tänker jag också att det kan bli en sund ödmjukhet inför livet och vem man själv är. En tacksamhet, en naturlig tacksamhet som föds. Ni är med på skillnaden där. Man ska inte hålla på med ingen fördömelse. För har man bett Herren om förlåtelse, Bibeln står det klart, Gud förlåter. Men man kan ha som ett allmänt minne, eller hur man ska kalla det. Det finns en sanning om mitt liv är också att jag har varit i en fas i mitt liv vid något tillfälle bakåt. Där jag levde utan Jesus. Där jag levde utan hans nåd. Där blodet ifrån som rann på korset för vår skull inte just då överskylde mina synder. Men nu har jag blivit frälst och då har jag fått del av hans försoning. Fariseerna var väldigt upptagna med vad som ansågs vara syndiga gärningar. Och de var väldigt upptagna med saker som skedde i det synliga. Och periodvis har vi i kyrkan också varit i det diket. Men läser vi Bibeln så ser vi att Jesus och Gud är betydligt mer fokuserade på vad som för sig går inuti oss människor. Det som sker i det yttre är oftast bara ett tecken på vad som finns redan på insidan. Och det är våra hjärtan som Herren vill åt. Det är våra hjärtan som han vill forma. Och göra oss mer Kristuslika dag för dag. Försoningen finns som sagt. Och den är verklig. Och den finns för varenda en som vill ta emot den. Och få del av den. Så den här långfredagsförmiddagen så tackar vi Jesus för korset. Det gör det. Tack Jesus för korset, Herre. Det är inte lätt att med ord försöka förklara vad som hände den här dagen. Men vi tror ändå att ditt ord har liv i sig, Herre. Och kan nå våra hjärtan på olika sätt. Tack Jesus att du gick hela vägen. Tack att du höll ut. Tack att du dog för oss. Tack att du dog för allas våra synder. Så att vi skulle kunna få bli försonade. Få komma hem igen. Tack Jesus. Tack för vad du gjorde.